Nattens köld är hård, så hård att vi har citerat eller parafraserat den dikten typ 3 gånger i en podd. Så denna december, låt dem oss vara oss utan. This year we'll give it to someone special, eller vad säger man?
Ja, jag skjuter från höften, det är Viktor Rydberg.
Ja,
ja.
Jag har för mig att du har, vi har haft ett antal variationer på den här. Och det var den första som följde mig på läppen. Och det är ju en gyllene tumregel, det första man kommer på när man ska göra något innehåll. Det är alltid den sämsta idén, så den ska man alltid lägga åt sidan.
Vad heter det? Ska vi presentera oss också, eller?
Billy Rimgard heter jag.
Tobias Norrström heter jag. Vad heter det? Är allt väl?
Det är gott, får jag säga.
Ja.
Jo, men okej.
Får jag säga? Vad är det du har att säga? Ja, okej.
Okay. Det blev ju lite raseri efter förra avsnittet. Lite pinsamt raseri också.
Vilket tänker du på då?
Det var inte så mycket Star Wars, men däremot att Brian May är doktor i astrofysik.
Jag hade inte koll på det, hade du koll på
Nej, jag kan inte rocken. Rockens värld är...
Och så man skämmas över här, att man inte kan rocken eller att man inte kan astrofysiken.
Ja, precis. För i skärningspunkten där är ju ändå, skulle ju kunna vara ett naturligt ställe att vara på. Samtidigt känns det jäkligt skönt att inte ha den kollen på just den sortens figurer.
Man undrar ju hans, i och med att Queen gjorde soundtracket till Flash Gordon, gör det liksom Brian May till någon slags dubbelhjälte i astrofysikvärlden?
Mm. Bra fråga.
Jag gillar det soundtracket ändå. Det är typ en av mina favorit, alltså det är huvudthemat, är en av mina favoritlåtar till eller av Queen.
Hur går den?
Oh, gud, det är mer alltså det är en jättekonstig vers som är omöjlig att höra vad de sjunger, men annars så är det liksom mest en, nu blir det ju konstig melodi med munnen här, men dun 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 flash. He'll say everyone was och så vidare.
Jag tyckte det var en jättebra just
det. Ja, den bjuder jag på.
Ja.
Vad heter det? Du kan kolla sen när det går att mixa den riktiga låten uppe på där, för att se om jag satte takten och så där också.
Vi prövar att loopa den här så kan man få en bonus.
Kom. Ja, härligt. Dun 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 dun
dun dun dun. Jag har en liten follow-up till avsnittet.
Men vi slutar där. Ska vi pudla lite grann? Eller lämnade vi bara Brian May?
Jag tycker inte det. Jag står för allt jag sa.
Alltså jag tänker ändå så här att det finns... Alltså jag intervjuade Max Tegmark i somras. Som är, vad heter det? Också är svensk fysiker på... vad fan är det? MIT eller vad fan är det? Han är någonstans. Jag ska kolla. Jag snabbt googlar vad Max Tegmark jobbar någonstans. Men han pratade om att om man ser till så här, MIT är en professor på just nu. Om man ser till vad som är mänsklighetens största utmaningar och faror, alltså vad som kommer ta koll på oss.
Så att rocken börjar intressera sig för rymden.
Så att Brian May återförenar Queen med Adam Lambert. Nej, men vad heter det? Att han menar på att alla såna här saker som ligger långt fram i tiden har vi ganska bra koll på, och ganska så här, enligt honom då, så har liksom NASA och andra rymdorgan rätt bra idéer om hur man ska bekämpa asteroider, och dessutom väldigt bra koll på när det skulle vara dags att oroa sig. Och så vitt man vet nu, så enligt Max Tegmark då, så är det liksom de kommande 1000 åren i alla fall kan vi vara ganska chill. Så att det låter ju betryggande på något sätt. Och han menar att det är snarare liksom mer akuta problem som är lite farligare. Till exempel att det är massa länder som har kärnvapen eller miljöförstöring och sådana saker. Det är liksom större problem för mänskligheten än asteroiderna. Och det, där finns det väl någonting att hacka på Brian May, kan man väl tycka. Alltså, visst att han vill spela lite rock i välgörenhetens namn, men hitta en, kanske en mer, en bättre, vad säger man, sak att stå upp för.
Mm. Men det som
Max... Blir det saklig och tråkig kritik?
Nej, men det är en god det Max inte tar hänsyn till. Det är ju Planet X. Alltså den oupptäckta himlakroppen som alltid har legat bakom solen, som vi inte har sett den, som nu kommer.
Men menade verkligen... Alltså jag tog det som ett litet drag av ironiserande från din sida. Men för ja, Brian May, Brian May då, som då är astrofysiker, är väl inte på riktigt orolig för Nibiru?
Det förtäljer inte artikeln, så vi kan väl låta det vara liksom osagt. Vem vet vad han såg på någon tripp på 70-talet, liksom, hög som ett hus och fick en vision. Det kanske var därför han utbildade sig till det från första början.
Ja.
Jo. Vem vet. Ja, nej, men det, precis, jag tycker det är en saklig kritik. Jag tycker det är en kritik som en fråga som måste på något sätt ställas till Brian May, så han får stå till svars för detta. Kan jag tycka.
Jag har mycket att stå till svars för Brian May.
Men mycket, ja. Men då, hot som ligger långt i framtiden har vi ganska bra koll på, men det som ligger nära har vi mindre koll på.
Jag ger inte det, att vi har mindre koll, men att det är svårare att förhindra på något
svårare
sätt.
Svårare att förhindra, ja, precis. Mm. Då ger jag dig den här rubriken, som är halvt follow-up på det påståendet och halvt follow-up från avsnittet om framtiden som redan är här. Jag ger dig rubriken, du får reagera. This biodrone grows itself and then melts into a puddle of sugar when it's done flying.
Det är ju... alltså det är ju inte den... det är ju såklart superhäftigt. Men jag är inte säker på att det här var den framtiden vi ville ha på något sätt. Alltså, jag är lite så här tråkig och ryggar alltid när framtiden och framtidsvisionen är för biologisk på något sätt.
Men The Silent Assassin här, du vet.
Jo. Alltså, ja,
brottsplatsutredningen när någon blir skjuten med två skott i huvudet och allt som finns i en mystisk liten hög av socker.
Ja. Jo, såklart, givetvis. Alltså, ordet biodrone är ju själv... Jag är för begreppet biodrone, såklart. Men det är just... Alltså, jag känner att vi var liksom inne i någon slags... Vi tangerade för det jag kan hantera... När vi pratade om de här 3D-printade organen på något sätt.
Mm.
Blir, alltså, det jag tänker mig är att jag vill ju ha den vad ska man kalla det? Alltså, men lite, jag vill ju ha cyborg-framtiden, så att säga, egentligen.
Mm.
Alltså, jag vill ju ha implantat i hjärnan och mekaniska armar och så vidare. Och exoskeletons. Jag vill ju inte ha den liksom biologiska finlira på cellnivå framtiden.
Mm.
Och det här, alltså, och det jag tänker är att biodronen, den blir någon slags brygga här mellan de två. Tyvärr då från det teknologiska mot det biologiska, så att säga.
Mm. Jag tycker så här, alltså på många sätt känns
det,
ju...
Det är klart att det är en fantastisk rubrik också.
Men på många sätt kan jag känna så här att en meck, någon så här tungt exoskeleton som väger bly men som man känner sig fjäderlätt i, det är också så här hanterbart. Jag tycker att sci-fi, skräck och sånt som rör sig kring, alltså, biologiska grejer, genprylar och sånt, det är ju betydligt mer obehagligt.
Ja, och det känns som att det framförallt bär ur väldigt snabbt på något vis.
Hur då, menar du?
Men det jag tänker är att någon slags teknistisk utveckling av människokroppen eller av vårt varande alltid sker i någon form av avbild av oss själva, eller man ska säga. Alltså, det finns en anledning till att en meck eller ett exoskeleton fortfarande ser ut som en människa, för att man har liksom tagit efter någon form av princip. Och det jag tänker är, alltså, biologisk manipulering och sånt, en sån slags framtid, då rör liksom mänskligheten sig bort från, eller kan göra i alla fall, rör sig bort från någon form av essens av vad vi är. Alltså, det blir möjligt att ha en arm som växer ut ur bröstet för att ha någon sån här mutant vision och så vidare. Mm. Och det är det jag inte liksom känner mig säkert trygg med på något vis.
Det finns ju en oerhört obehaglig nu när du säger det. Jag kommer inte direkt tänka på fenomenet The Melding Plague som härjar i Alastair Reynolds böcker. Där så här, teknik börjar mögla och får så här, groteska utväxter och sånt. Så alla som har teknik implanterat i sig blir ju fullkomligt härjade av denna.
Superäckligt. Jag tänker bara, eller så här, The Thing liksom.
Jag är ju som bekant inne i ett Mass Effect-genomspelande. Och det är ju betydligt obehagligare att möta så här konstiga biologiska biotics som gör konstiga saker än stora robotar.
Liksom. Klina robotar.
Mm, de vet man vad man har.
Verkligen. Men det är intressant att du nämner, vad heter det, Mass Effect. Jag skulle vilja prata lite grann om en annan grej. Jag har spelat ganska mycket de senaste veckorna och jag skulle vilja prata lite spelmekanik. Det är så att jag spelar just nu både Dragon Age Inquisition och Far Cry 4. Det är två väldigt, väldigt olika spel på många sätt, men lika också på många sätt. Det ena är ju då att Far Cry är då ett väldigt open world sandbox upplägg där du liksom röjer runt i Himalaya och skjuter militärtrupper och slåss för en grilla rörelse som heter Golden Path. Och i Dragon Age då så har du inte samma riktigt öppna värld, utan du har istället ett slags war room i din hembas där du låser upp olika sandboxer, så att säga. Du låser upp olika kartor, olika områden i den här världen som du sen kan besöka. Och i de här områdena så finns det sen en massa quests. Till saken. Vad heter det? Det jag har reagerat på när jag har spelat de här två spelen är hur jag både älskar och hatar spelens repetitiva uppbyggnad. I Far Cry så är det hela tiden, vad heter det, du kapar olika radioton och då liksom låser du på kartan upp ett nytt område där det finns massa quests att göra. Du ser liksom olika byar och ställen du kan besöka i det här upplåsta området, och så kan du ta runt med olika fordon och så vidare. Och sen därifrån så är det liksom samma upplägg. Du kan så här, frita någon by, du kan rädda gisslan, du kan jaga djur. Men det är egentligen liksom samma upplägg om och om igen. Om man liksom inte spelar själva kampanjen. För då är det liksom en historia som löper mer genom spelet och berättar om den här kampen mellan grillarörelsen och den här krigsherren som är liksom spelets väldigt välskrivna antagonist. Och samma sak gäller liksom i Dragon Age. Så fort du låser upp ett sånt här ett ny sån här sandbox, så finns det liksom någonting som anknyter till den stora storylinen oftast, men så finns det även de här otaliga små questsen som är liksom av klassiskt snitt: samlas i och så många djurhudar, lås upp de här shardsen som man ska samla, eller döda, rensa upp den här grottan och så vidare. Och det jag vill fråga dig är så här: vill man ha den här formen av utfyllnad mot den här stora huvudhistorien som finns i båda de här två spelet, eller vill man som spelare kanske egentligen bara ha en väldigt matig, genomarbetad, stor huvudhistoria?
För mig, jag vill nog ha en matig huvudhistoria egentligen. För mig så blir de här sidequestsen, om inte de är genomarbetade, då blir de bara ett sätt att förlänga tiden jag kan spendera med spelet. För att jag är lite sån, när jag har kört igenom huvudstoryn så är jag oftast inte så pepp på att fortsätta. Så i typ så här GTA 5, när jag lirade igenom det för ett år sedan, så var det så här: aha, den här konstiga kulten vill ha beställt 10 bilar av de här 10 olika märkena. Man springer omkring hela staden och letar efter dem där. Tar liksom flera timmar och hitta liksom rätt märke och köra till den platsen. Sen köra tillbaka och fortsätta leta och så vidare. Fyller ingen funktion överhuvudtaget. Men jag får spela spelet några timmar till, för att jag liksom, huvudstoryn går att kuta igenom ganska fort, medan om man ska göra in och peta i mycket saker så och där kan jag ibland så här känna, just om jag har bra feeling i ett spel så här, att just nu så är det väldigt kul att spela det här, Och så vet man att går jag dit och triggas huvudhistorien, då tar jag liksom omvägar runt den och gör massa menlösa grejer bara för att just nu tycker det är kul. Sen någon annan dag, då känner man sig lite så här, ah, jag vill vidare. Och då går man på dem där liksom. Jag kan ju tycka att det, jag håller väldigt mycket med i det du säger om så här, att sidequests alldeles för ofta är samma sak. Alltså så här, man har två eller tre variationer som alla sidequests liksom baseras på. Och det blir ju jäkligt tråkigt efter ett tag. Jag kommer ihåg Assassin's Creed 2, tror jag det är. Där så här, i teorin så låter alla missions, även då liksom huvudstoryn, men framförallt alla såna här små assassinations och sånt man kan få. I teorin så känns det så här skitkul, bara yes, det här var spännande. Sen kommer man dit och är det ändå bara samma sak som vanligt, den jävla köpman som går omkring och är tjock och så ska man hoppa ner från ett tak och döda och sen springa. Det finns liksom ingen som helst sån variation. Och framförallt de här menlösa sidequestsen där det är så här, någon rånade mig, ta fast den. Och så är det så här asjobbigt att springa och man får göra om flera gånger för att man inte hinner i kapp. Och så här, GTA 5 när man helt plötsligt blir utmanad på triathlon av någon så här träningsbrud som kommer och bara så här, hej, så här, would you like to race me? Och så här, så måste man göra det för att låsa upp någonting. Och det är en helt meningslös grej som är så här svår när man har dålig level för att man har ingen stamina.
Men jag tänker också att jag ska säga det också bara till de här spelens försvar, för jag tycker om dem båda två väldigt mycket. Det finns sidequests som är liksom lite mer genomarbetade historier också, men de tillhör ju minoriteten. Men det jag tänker också är, alltså, den största anledningen till att jag tycker om de här utfyllnadsuppdragen så att säga, som liksom inte har någon historie, något historieinnehåll i princip överhuvudtaget. Vet, det är någon som ber en lägga blommor på någons grav eller någonting sånt. Det är ändå så här att man lär liksom känna världen genom dem. Man tar sig till områden man kanske inte skulle ha tagit sig till, eller man liksom, man pratar med någon karaktär om man inte skulle ha pratat med, och så vidare. Man fattar liksom ändå på något sätt att spelutvecklarna har byggt den här massiva världen, och för då spelarna som inte, alltså jag älskar ju att liksom så här, i sådana här open world spel roma runt själv och liksom upptäcka områden där jag inte har varit och se vad som finns där. Men jag fattar att ganska många spelare inte riktigt är så, utan man håller sig på den utstakade banan, och då blir de här questsen och uppdragen liksom sätt att ta spelaren dit spelaren inte skulle ta sig annars. Och det uppskattar jag jättemycket. Och jag vet ju, framförallt i Dragon Age, jag vet ju att jag själv inte skulle spendera lika mycket tid i de här olika sandbox-världarna om det inte var för att det fanns liksom ett incitament i form av XP eller guld eller vad det nu är, till att springa runt och göra det här små pysslet också. Det finns ju en risk att man bara springer igenom, gör själva huvudstoryn och sen har missat massa grejer.
Alltså jag hatar mig själv lite grann för att jag alltid tar upp Fallout New Vegas när vi pratar om sånt här. Men jag tycker det är ett typ exempel på ett spel där man faktiskt har lyckats göra sidohistorierna väldigt bra. För att där är ju liksom, dels finns ju ett antal olika vaults som alla är liksom egna pussel i spelet, eller vad man ska säga. Och i alla sidohistorier så finns det ett litet mikrokosm att upptäcka i den större världen. Man kan lägga timmar på ett sidokväst och belöningen för det är dels som du säger XP och loot, men man får också en väldigt häftig sidohistoria för att det är någon som har jobbat igenom alla locations och gett dem en bakgrundshistoria och en miljö. Ja. Och det tycker jag ju väldigt mycket om, att man får det på köpet så att säga. Att för om man inte har som mål bara att spela igenom det och klara det och liksom så här gå vidare till nästa AAA-spel, så blir man belönad ganska stort med liksom hur världen drabbar en lite.
Men är du då, när du spelar, är du en spelare som skiter lite i de här utfyllnadsuppdragen, eller gör du dem plikttroget ändå, så att säga?
Jag gör dem
hur
delvis.
Hur gör du med Mass Effect till exempel?
Där gör de delvis. En del saker tycker jag verkar så, alltså, man får ju en del så här pajasgrejer, du vet, att man är på någon rymdstation och någon klagar över att någon har tagit mitt kreditkort så här. Hjälp mig hitta den. Och sånt kanske jag inte alltid har tid med, utan sånt kanske man får lösa om man springer på det. Men visst hoppar jag på. Det handlar också om att jag gillar ju att överlevla mig. Ja. Jag gillar att ha fett med XP och feta vapen och sånt för att ta mig an, vad ska man säga, sista 30% av huvudstoryn. Så att jag försöker nog att spela rätt mycket så.
Men då tycker du att det är värt också?
Ja, absolut.
Ibland händer det att Oddpod försöker vara lite mer genomtänkt än avsnittet du lyssnar på just nu. På oddpod.se hittar du alla matiga specialavsnitt samlade. Från pandemier, numerologi och undergång till kalla kriget, singulariteten och alien. Bara gå in och klicka specialavsnitt på oddpod.se.
Och i frågan om side quests versus main quest så vill jag prata om någonting som definitivt är ett main quest för en skara hugade. Det är så här att jag har gått all in, får man väl ändå säga. Maratontittar vet jag inte om det gäller när det bara finns 9 avsnitt tillgängliga. Men jag har sett en serie som heter The Curse of Oak Island. En reality-serie som går på History Channel om 2 bröder som på ålderns höst har lagt alla pengar de har på att försöka hitta en skatt eller knäcka en gåta på Oak Island i Nova Scotia.
I Kanada.
Mm. Det är en väldigt konstig ö. Det har varit så här skattjakter på den här sedan 1800-talet. Och alltså man började, det var några pojkar som typ grävde sig ner i marken och hittade en så här, ett trägolv och kom inte så mycket längre än så. Men sen så var det en lite mer seriös expedition som kom dit.
Förlåt, det här kanske inte du har fått svar på i serien, men jag blir direkt så här nu, jag har inte sett serien.
Nej.
Men jag blir direkt nu så här, de grävde sig ner och hittade ett trägolv.
Mm.
Och kom inte så mycket längre. För då gav de liksom upp då, eller?
Fast det var ju 2 liksom tonåringar med spadar. Liksom.
Okay då.
Men när en mer seriös utgrävning började så grävde man typ 10 feet. Och sen så kom det till trägolv. Och så grävde man 10 feet och så kom det till trägolv. Alltså det var uppenbarligen struktur man var i. Sen ska man ha stött på någon sten med mystiska inskriptioner och ändå fortsatt. Och då triggade man någon slags fälla som fyllde hela hålet med saltvatten från havet och dödade ett gäng och så här. Ja, stoppade vidare utforskningar för då. Men sen så har ju tiden gått och många har liksom försökt knäcka vad det här med Oak Island egentligen är. Och det finns ju goda teorier.
It is also on this day that Rick, Marty and their team have arranged to meet with professional treasure hunters Jay Hutton Pulitzer and his cousin Aubrey Rayford.
I understand you're ready to show the rest of the deck here.
Right. This is about history. In the bottom of this hole, there's going to be some of the most important pieces of treasure to mankind. We're talking about the Ark of the Covenant.
Okay. There's all these theories, you know, that kind of get more outlandish as you go. Now we're back to 500 BC, 2500 years ago. Am I a believer in it? No, not yet. But am I willing to dismiss it? No. Because, you know, he could be right. Keep going.
Ja, det här var en lokal förmåga som kommer till brödernas expedition här med en teori.
Det här låter... ett, väldigt kastat. 2, alltså det är ju History Channel.
Får jag bara dra lite
ja,
så här, teorier
grejen
är så här, poängen
är... Jag bara så här, om jag är någon slags amerikansk fotbolldomare här så är det bara en gul flagg jag kastar här, så att säga.
Hur låter det då när du ska redovisa för publiken ditt domslut?
Nej, det kan jag inte. Det är,
during the return.
Ja.
En av poängerna här är ju att de inte vet vad det är de letar efter, om det är pengar eller om det är någonting annat. Och det finns mängder av teorier. Det kan vara en tempelriddarskatt av något slag. Det kan vara en piratskatt.
Det kan alltid vara en tempelriddarskatt.
Ja, men det någon annan lokal förmåga. Eller om det var den här snubben. Han drar ju en rak linje mellan plundringen av Jerusalem, tror jag. Och ja, du vet, han har värsta upplägget.
Har han på fötterna?
Han tycker att det är helt klart.
Ja.
Så det kan vara den heliga graalen. Det kan vara någon piratskatt. Captain Kidd åkte ju mycket i de här områdena. Och det kan vara Shakespeares manuskript tydligen. Originalmanuskripten från Shakespeare.
Men jag antar, i och med att det här är någon slags gömd skatt, så är de helt nere med teorin att det är begravt här med vilje, så att säga.
Ja, precis. Någon har gömt det för att hämta det senare.
Ja, men varför har man gömt Shakespeares originalmanuskript på det sättet?
Jag kommer inte ihåg backstoryn. De går ju igenom alla de här teorierna och varför det skulle kunna vara så. Och det finns ju en snubbe
som... Går de någonsin igenom varför det troligtvis inte är på ett visst sätt?
Nej.
Nej.
De har open hearts.
Ja, liksom. De är optimister, ja.
Och på den här ön bor ju en gubbe då som har vikt hela sitt liv åt att göra det här. Och hans son som också har blivit kvar. Så båda de två är ju så här vandrande uppslagsverk då över The Money Pit, som det här hålet heter. Och vi får följa bröderna då i deras olika försök. Att, bland annat så det finns ett stort träsk på ön som är väldigt noggrant pyramidformat. Som supposedly är man-made. De dränerar hela träsket för att kunna gräva i dyn på botten, bland annat.
Vem betalar för allt det här?
Alltså, de har investerat sin life savings. De har båda två varit entreprenörer i oljeborrsbranschen. Så de tar ju sin drilling expertise till Oak Island för att så här, lösa den här gåtan. Då. Det är mycket underhållande, tycker jag. Nu, du som inte har sett det, nu när jag presenterar det så här, känner du dig sugen på att utforska The Curse of Oak Island?
Ja, alltså det låter ju inte tråkigt, men det låter samtidigt som att man skulle så här, sucka och skaka på huvudet väldigt mycket när man tittar på det.
Ja.
Alltså det krävs lite grann att man själv är...
Det krävs lite suspension of disbelief.
Ja, men och att man själv liksom är en person som inte riktigt har bestämt sig om Bigfoot finns eller inte.
Mm.
Jag tänker att alltså bara en sån sak som när man hör begreppet en försvunnen skatt, så ringer ju någon form av så här varningsklockor. I och med att alltså bara det känns som en så jävla gammal grej på något vis.
Grejen är, jag ska väl inte spoila för mycket detaljer för den som nu vill kasta sig in i denna fantastiska värld. Men de hittar ju saker som inte hör hemma där, alltså. Som inte, alltså som så absolut.
Kan du ge ett exempel för att tisa lite?
Alltså de hittar vad heter, alltså det här, om man tänker det här fluffiga på kokosnötter.
Själva håret.
Ja, själva håret. Det packade man tydligen för och använde som isolering. Och de hittar ju sånt i ganska stora mängder när de gräver i havsbotten precis utanför i vad den heter, Smith's Cove, tror jag den heter, den lilla bukten precis nedanför The Money Pit.
Vänta, The Money Pit, vad är det för någonting?
Det är det här stora hålet där man grävde.
Okay.
Där det var liksom...
Det saltvattnet drar ner.
Exakt. Och den där fällan som de triggade, alltså man misstänker ju att det finns väldigt mycket gångar och sånt under jorden, att det har varit någonting där. Så. Men... Det är också, vad ska man säga, det är också en sån här koncept som i de första tre avsnitten av säsong ett, det är sex avsnitt i säsong ett och sen har det gått typ tre av säsong två. Och i de första tre avsnitten så är det ju kul och spännande och bra. Men sen så börjar man mjölka det här och släpper in de här lokala förmågorna som kommer med egna teorier och såna saker. Och man kan väl säga att de kanske gnider samma sten lite för länge. Jag vet inte. Men underhållande är det helt klart. Är det här ett tecken på, vi har ju pratat om män som får härja fritt utan någon som säger stopp. Det här male privilege i att vara liksom, att gå all in så ingen vågar säga hello.
Ja, men jo, det är det väl på ett sätt. Alltså just det här med att dedikera sitt liv är väl på det sättet är väl ett högst sånt Billy Corganskt drag. Men vad heter det jag tänker på är, alltså jag förstår ändå väldigt mycket attraktionen i det här. Alltså det, i min värld så handlar det väldigt mycket om att det erbjuder hela det här upplägget och hela företeelsen med den här försvunna skatten och det här mysteriet erbjuder liksom den här klassiska illusionen av att det finns någonting mer än vad vi vet om, så att säga.
Mm.
Vi pratade ganska mycket om det när vi hade sett dokumentären om The Jujun Institute.
Oh.
Just det attraktiva i att, att helt plötsligt tro eller tänka på att det kanske finns någonting där ute som ett lager till helt enkelt.
Mm.
Och det är väl det som på något sätt driver viljan och entusiasmen i att försöka hitta en sån här försvunnen skatt eller lösa ett sånt här mysterium, att så här, det adderar någonting i ens liv som är nytt och som inte är som allt det andra, så att säga. Jag tänker det finns något väldigt härligt i den känslan av att när man upptäcker att det finns en värld som man inte visste om, eller vad man ska säga. Jag tänker att det är exakt samma upplägg som ligger till grund för nästan allt, exempelvis urban fantasy. Man leker med den tanken om en person som upptäcker någonting i den vanliga världen, och så öppnas en helt ny värld av möjligheter upp och så vidare. Eller för den delen i The Matrix, att allting är inte vad de liksom har sagt till dig att det är. Eller bara om man går tillbaka till grunden på något sätt med Platons grottallegori, att man vill på ett sätt att det ska finnas någonting mer än det här väldigt världsliga som vi redan känner till och som vi redan förstår i viss utsträckning. Och det är exakt det jag tänker att sånt här mysterium erbjuder.
Ja, men det tror jag ligger jättemycket i. Och sen så tror jag också att det finns en slags, alltså när du sa Jejun Institute-avsnittet så tyckte jag det var typexempel på där, alltså jag tyckte det avsnittet var jättebra. Det var verkligen så här: wow, det här är ashäftigt.
Men sen var ju dokumentären väldigt bra också.
Dokumentären var väldigt bra. Ja. Men sen när vi släppte det så fick vi ingen, inte jättemycket respons alls på det.
Nej.
Och jag tänker att det är så här typexempel för såna här grejer, att det är någonting man kan sitta hemma med och känna, alltså göra till sitt eget. Jag kan också gå all in på Oak Island mysteriet om jag vill härifrån och läsa liksom. Jejun Institute var en upplevelse för oss som såg dokumentären. Den är väldigt svår att dela med sig av. Och där är ju en väldigt stor skillnad jämfört med Bigfoot som du nämnde, eller så här JFK-mordet eller någonting sånt där, för att alla har varit där och petat redan. Okej, nu är det många som har varit och petat på Oak Island också såklart, men
Jag tänker att just Bigfoot och JFK är också så här, alltså de är så etablerade att de nästan inte erbjuder en ny värld.
Nej.
Och det är därför de är lätta att avfärda på något sätt. Medan då, alltså som en sån sak som Oak Island, jag antar att de här, borrande entreprenörerna upptäckte det här ganska sent i sitt liv.
Nej, okej. Storebrorsan var typ 15 och läste någon så här Time-artikel om det här och visade för lillebrorsan som var 11 och blev helt besatt av det. Sen så ägnade de resten av sina liv åt att tänka på det, och sen när de gick i pension så bara let us sell everything we got.
Jag fattar.
Så att det har faktiskt varit en livslång besatthet för dem. Men
jag har du något mer du vill säga? För annars har jag en avslutande grej jag skulle kunna tipsa dig om.
Ja, ja, kör hårt.
Om du liksom har grottat ner dig med Oak Island, så har jag en annan sak du skulle kunna grotta ner dig i. Kanske någonting vi kan göra ett specialavsnitt om längre fram. En väldigt intressant grej som kallas för bilskiffren. Har du talat om dem?
Nej.
Det är alltså då en text indelad i tre delar som liksom historien bakom texterna är väldigt så här luddig, men man tror att det är en person som har lämnat de här texterna på ett värdshus för safekeeping och sen aldrig återvänt, och då att den här värdshusägaren sedan har gett texterna vidare. Till slut nådde de en person som spenderade 25 år med att tolka vad de betydde och insåg att de var tre olika skiffer. Han lyckades då tyda det första skiffret, vilket avslöjade att det finns en skatt i, jag har för mig att det är i West Virginia någonstans, att det finns en skatt begravd där med jättemycket guld och juveler. Och att de andra två skiffren, om man löser dem så får man reda på var skatten finns.
Mm-hmm.
Men ingen har då på typ 200 år nu lyckats lösa de två andra skiffren.
Okej.
Och det där är då ett mysterium som fortfarande håller folk sysselsatta idag. Så de kan du grotta ner i nu.
ett skattjaktsavsnitt känner jag är på gång här.
Ja, kanske. I vardande. För något år sedan så pratade vi i OBT Dictum om hur det vi kallade filterjournalistiken börjat genomsyra samhället. Hur alla söker efter en hisnande historia hämtad ur samtiden, eller åtminstone en nära samtid. Och hur precis varje reportage går att förvandla till en till ett medryckande narrativ. Frågan är om 2014, nu när det går mot ett slut, ändå inte markerar ännu en skiftning, en rörelse mot en ny, så vi kallar det metajournalistik. Vi har tidigare sett i Sverige då exempel på hur Jack Werner har förvandlat historier om exempelvis nätfenomen till långa historier skiftande i underhållning, till liksom exposéer över sitt eget journalistiska arbetare som berättar om sökandet efter sagda nätfenomen. Och ett annat exempel jag har sett är dokumentärfilmen Alex Gibney, som här om året gjorde en dokumentär om Lance Armstrong, som under arbetets gång förvandlades till någonting helt annat när Armstrong erkände att han hade varit dopad. Och helt plötsligt så blev dokumentären en dokumentär som handlade om arbetet med dokumentären. Och givetvis det stora journalistiska fenomenet just nu, Serial. Det får vi inte bara följa med i grävarbetet, utan det är just grävarbetet som är själva showen. Vi pratade om Serial mycket för några veckor sedan. Är det här en trend vi ser, tror du?
Ja, jag tycker det finns tillräckligt många exempel för att call it
a trend. Tre. Då är det väl
ja,
är det kosher.
Tre exempel. Och jag tycker att det finns en slags rörelse, även om man lyssnar på radioreportage mycket som jag gör, alltså så här NPR-grejer och
Serial NPR.
Det är väl i och för sig inte en radiosänd grej. De är, alltså, de är ju ett public, de är ett public radio-företag, men de
ska
är ju
dock
inte...
börja sändas i brittisk radio, läste jag.
Jaha, ja, hoppla. Men om man tänker så här, alltså NPR Planet Money, eller alltså väldigt mycket så här reportage-grejen, gör man ju den här prylen att man berättar om sitt eget tillvägagångssätt, kanske mer än man berättar en traditionell story.
Mm.
Och jag tror att det beror mycket på så här att det är lätt idag att skriva. Det är många som skriver stories, och många gör det från sitt skrivbord och rewritar och tar lite info från Wikipedia, lite info från någon Facebook-sida och alltså så här kokar ihop rena skrivbordsjobb. Det har nästan blivit normen för en journalistisk produkt idag. Man lämnar liksom inte sitt kontor. Och jag tror att en anledning till att vi ser så mycket sånt här är att folk... Det blir också ett sätt att visa upp att kolla, jag åker ut och gör det här. Jag möter de här människorna, jag tänker på det här ämnet. Jag försöker nå dem. Så här, alltså, där man tidigare då kanske inte så här, i ett radioreportage just inte tog med att man sitter och ringer upp någon och försöker nå fram. Utan man bara steker den biten och går intervjuar någon annan istället. Mm. Så är man nu väldigt mån om att redovisa att det här har jag gjort. Alltså.
Men menar du då att det finns en aspekt av det här att man kokar lite soppa på en spik? Man har liksom inte tid och resurser att göra det stora reportaget, så då använder man även de återvändsgränder och de misslyckade spåren man utforskar i en historia för att bygga lite mer innehåll på det man har, så att säga.
Så kan man se om man är krass. Jag tror det handlar om en trovärdighetsgrej. Alltså den här filterjournalistiken har ju i många fall visat sig fallera för att man har velat ha en bättre story än den var.
Och man kanske... knör in verkligheten helt enkelt.
Ja, precis.
Utanpassat,
och det är ju absolut inget nytt. Alltså, det är ju även så här Truman Capotes In Cold Blood, som ju hyllas som den bästa non-fiction-grejen någonsin. Den har ju också visat sig innehålla jäkligt shady liksom, delar som inte alls var riktigt sanning, och trots att det deklareras i början av boken att det är så här 100% true events liksom. Och det har ju varit just i USA, så har det ju varit många fall med alltså just den här storytelling-journalistiken där hela stories har varit helt fake liksom.
Mm.
Så jag tror att istället för att berätta så här om istället för att säga så här, den 12 december kom podcasten och jag gjorde det här och det här, så säger man liksom det var morgonen den 12 december när jag tryckte publicera på oddpod.se och vi la ut podcasten. Alltså man försöker liksom, istället för bara berätta ett pågående, så sätter man in sitt eget delaktighet i det.
Men finns det ett narcissistiskt drag där? Jag tänker att det här är också ett väldigt, väldigt tydligt sätt för journalister att placera sig själv i en historia och ge sig själv utrymme i berättelsen genom att man visar att det faktiskt är ett jag som gör det här, och det är ett jag som berättar det här, och det är ett jag som hittar de här avslöjande sakerna i en mycket större utsträckning än då någon form av så här, med lite äldre journalistik, där det snarare är en, inom citationstecken, objektiv historia som ritas upp snarare.
Jag tänkte på det när jag läste den här Stuxnet-boken som jag pratade om här för två avsnitt sedan, Countdown to Zero Day. Där finns ju inget jag närvarande överhuvudtaget, utan det är ju en ren historieberättning, dock fylld med mängder av fotnötter som visar liksom hur intensivt researcharbete det var, liksom mängder av intervjuer och sånt. Men istället för att han är så här, det var en kall novemberdag när jag landade på flygplatsen i Minsk, så här, istället för att han sätter sig själv i den och berättar om jag när han reser runt och möter de här människorna som upptäckte Stuxnet, så det finns inte han alls, utan det handlar bara om de som var med liksom.
Men för det, jag tänker att det där är väldigt intressant också i förhållande till just Serial, där det är ett väldigt tydligt jag i form av Sarah Koenig då, som liksom leder den här historien, och vi är liksom utlämnade till hennes whims och hennes teorier, för det är de som driver historien framåt. Mm. Det hon vill försöka ta reda på, det är det vi fan namn oss efter. Men att det också i just det fallet väldigt mycket uppstår ett vi.
Mm.
Därför att vi som lyssnar på den här historien känner oss otroligt delaktiga, och som vi även har sett tar liksom ett slags metanarrativ på metajournalistiken form genom till exempel den här väldigt, väldigt aktiva Reddit-gruppen, eller gruppen av Reddit-användare som följer Serial och har egna teorier och lägger upp gamla bilder och liksom hittar saker.
För att inte tala om alla så här metapodcasts, alltså både Slate och AV Club har ju liksom extremt genomarbetade podcasts som kommenterar varje avsnitt med ett eget avsnitt som är lika långt liksom.
Ja.
Men det jag bara var på väg mot med den där Stuxnet-boken var att jag blev förvånad när jag läste den, att det inte fanns ett jag i den. För om jag hade, alltså så här, rent spontant, om jag hade åkt världen runt och mött alla de här figurerna, hade nog jag börjat med så här, det var en kall novembermorgon när jag klev upp från planet i Minsk. Och det säger någonting om vår samtid, att man blir så här förvånad över att läsa ett regelrätt reportage som bara förmedlar en historia så.
Mm.
Men just när det gäller Serial så finns det ju, alltså, det stora, eller det är både så här, hennes strategi är ju både, den har sina extremt bra stunder och extremt dåliga stunder. De extremt bra stunderna, det var i ett avsnitt när hon åkte ut och åkte den väg som den dömde sägs ha åkt på morddagen och klockade det.
Mm.
Då kom hon extremt nära mig, och man var så här, aha, de fixar inte så här. De klarar inte att hålla den här tidtabellen som så här, the prosecution la fram att han har gjort. Det är omöjligt typ. Det var ju väldigt, väldigt effektivt rapporterande. Men sen andra gånger så är det så här, hon lejer någon så här privat deckare som är före detta FBI-utredare som så här läser igenom hela utredningen, och han bara, this is a solid investigation. Men hon är ändå så här, nej, det är det ju inte. Alltså så här, hon är skeptisk fortfarande. Och då så sajde jag ju med henne, eftersom det är det som hon har lärt mig under alla avsnitt.
Ja. Ja, men det är också så här på något sätt att när man i den här formen av journalistik ställs så mycket på journalistens sida, så blir man väldigt mån och nödgad om att köpa jagets teorier, för att det blir liksom även vårt perspektiv så att säga.
Mm.
Alltså det du tar upp är ett jättebra exempel, just det att till exempel då resa och klocka, det är vi då som driver vår tes och ser att vår tes håller på något sätt. Mm. Att det kan inte gå till på det här sättet som de säger att det har gjort. Men sen då, även då när vi får saker som går emot vår tes, då ställer vi oss även då på det här jagets sida, som precis som du är inne på, för att det är det vi utgår ifrån på något vis.
Mm.
Och det är även det som gör historien intressant. Vi vill också att historien ska framåt.
Mm.
Just eftersom man bygger upp den här formen av dramatik.
Och inte det lite så här, på ett sätt, tänker jag när jag lyssnar på serien, inte det så här klassisk noir deckar voice over lite grann? Alltså så här,
with the janitor gone, I knew I'd hit a dead end. But then she appeared, like a snowfall in July.
Alltså du vet, det här att man... Att man det blir ju ett väldigt effektivt sätt att berätta, för det är liksom, det följer ju en logisk sån här, vad ska man säga, deckar undersökar narrativ som vi har lärt oss någonstans.
Verkligen.
Det jag tänkte på var så här, just det, har du hört, det finns jätteroliga serialparodier. Har du hört den där?
Nej.
Det är en som är väldigt kul, där hon intervjuar en Best Buy employee, och till slut så kommer hon fram till att
restroom stuff, Xbox, guy who's fired for not using the bathroom at work, none of this was adding up. Maybe it was time to dig deeper. Maybe it was time for me to drive to every Best Buy in the Eastern Seaboard and ask where the nearest payphone was. Next time, on Serial.
Next, on Serial. Ja, jag tänkte på en sak, och det var ett avsnitt av Radiolab som kom bara härom veckan. Och det var ett avsnitt som handlade om terrordådet i Nairobi när gallerian Westgate stormades och hölls under belägring i 4 dagar. Under den tiden så var det ju sjukt. Det var ju mycket så här eyewitness reports med de mest fantastiska uppgifter. Men det man landade i någonstans var väl att alla var överens om att det var 15 terrorister av olika nationaliteter. Och så sa de ju såna här saker som att terroristerna hade typ bytt om där in och gått ut med gisslan och kommit undan och sånt där. Men sen när utredningen var klar så slog man fast att det var bara 4 terrorister, och de var inte av blandade nationaliteter, alla var från Somalia. Och då är det lätt till massa snack om cover-ups hit och cover-ups dit och så. Och just i det här avsnittet så är det journalisten Greg Warner som är NPRs Östafrika-korrespondent. Han kände 2 stycken som var där, och han utgår i programmet från deras vittnesmål och försöker följa liksom... Man får följa hans sökande på exakt det här sättet, där han berättar vad han gör och vilka ledtrådar han följer och sånt, för att försöka förstå om det verkligen bara var 4 terrorister eller om hans vänner Farouk Opuni hade sett något som inte blivit utrett. Jag tänkte vi ska lyssna bara på ett litet klipp här från slutet av den, för den kanske är något på spåren när det gäller varför den här sortens berättande behövs idag.
You know, what would really make me happy is if they even asked the questions, be it the media, be it the government, why did we go from 15 to 4?
Yes. So I told her.
I can quickly tell you how we arrived at 4.
I told her about the meeting with the FBI and how we got this information. Then I told her about Dan Reed watching 2,000 hours of videotape. And I told her about how I investigated Farouk's story and mostly came up empty. I told her not just everything that I know, all these facts, but how I got to them. Because in the end, maybe the facts aren't enough.
Och här har jag en liten tes. Jag bollar den på dig så får vi se vad du... Jag tänker att vem som helst kan idag slänga ut sig så här statistik eller något påstående på Twitter, och sen så liksom förstärks det och sprids utan källkritik. Och undermedvetet så blir därför så här foliehattens påstående om random sak lika mycket värd som forskarens, eftersom vi själva inte har möjlighet att liksom värdera påstående utifrån våra kunskaper. Och jag tänker så här, i det här fallet så har vi å ena sidan så här sympatiska ögonvittnen som så här, vi vet vad vi såg. Å andra sidan så har vi en officiell version som luktar skunk, typ FBI bara, det var 4 stycken. Och i det läget så kanske vi måste få följa med i hela den här arbetsprocessen när han undersöker och verkligen går till botten med olika påståenden, för att vi ska kunna tro på journalisten. För annars är det jävligt bekvämt att bara så här tro på ögonvittnena, för journalisten, han är ju så lat, han citerar bara officiella storyn.
Ja, jag gillar den tesen jättemycket. För att jag tänker att, och det finns även... Alltså det finns ett slags medieklimat där, där det på något sätt är mer eller mindre accepterat att man kan konstruera sin egen sanning. Och det är liksom, vad heter det, som att alla är med på att det en tidning skriver är inte sant, utan det är den storyn de vill driva, så att säga.
Mm. Det är priset vi betalar för tyckonomin.
Ja, men lite grann så. Jag tänker att den har starka amerikanska förtecken i form av liksom den väldigt opinionsdrivna bevakningen av nyheter som har varit där de senaste åren med MSNBC och Fox News och så vidare. Men att där tar liksom någonting form som man vill komma runt. Och då blir liksom lösningen att ha det här... ja, men väldigt så här processdrivna och det väldigt så här redovisande draget på något vis.
Jag kan ju...
Men är sakligheten död då? Eller liksom så här, blir den nya sakligheten snarare att lägga fram sin arbetsmetod på något vis?
Bra alltså, fråga.
Är det här liksom någon form av underbetyg till vad journalistiken är idag egentligen?
Jag vet, alltså det har ju, det är klart att journalistikens kvalitet har blivit drabbad av liksom nedskärningar och så vidare. Ingen har längre tid att kolla så här. Vi kör ut det, vi måste vara först med det ändå. Det är ju så här realtidsjournalistiken, ingen har tid att kolla, så att det är bara ut med det. Det är, i bästa fall är det sant typ. Så det är klart att det har slagit där, men jag tror lika mycket, så här, absolut lika mycket, så har det att göra med att alla kan uttrycka sig i en offentlig miljö på sociala medier.
Mm.
Jag kommer ihåg när så här, Aftonbladet-artikeln gick ut om att Sven Otto Littorin hade köpt sex och han avgick. Och de bara så här, vi tänker inte publicera bevisen, ni får ta oss på vårt ord att vi vet vad vi gör, det här är legit. Och alla bara, nej, typ, vi tänker inte ta er på era ord, för ni, alltså, nu får ni, har ni sagt A får ni säga B. Och det blev en ganska awkward situation, för de ville liksom inte hamra vidare på det där efter att han hade avgått. Så det liksom blev någon slags limbo där de bara sa såhär, vi är proffs, lita på oss. Och ingen gjorde det riktigt.
Nej.
Och det blir lite så här konstigt, för att alltså, man får ju ändå så här tänka att det är så här. En sån där publicering är ju liksom högsta cheferna som alla kan sin liksom publicistik, så sitter ju och stöter och blöter innan man bestämmer sig för att gå ut med en sån där grej. Så det är klart att det inte bara var något att hitta på. Men samtidigt så blir det så här att, ja men så här, vad det hittar på? Eller vad liksom, hur, ja, det växer ju ändå tvivel i den, just därför att man läser vågorna av tvivel som sköljer över.
Ja, och jag tänker också att när vi lever i en tid där, vi pratade läckor förra veckan, men där liksom läckandet av uppgifter har blivit en form av, vad ska man säga, ultimat representation för sanning, så blir, alltså allting går, alltså jag tänker så här, det som är på något sätt WikiLeaks stora styrka, eller som gör att de blir så fruktansvärt trovärdiga på något sätt, det är ju att de liksom läcker råmaterial, 10 000 dokument. Och så är det liksom, det finns ingen redaktionell process överhuvudtaget. Alltså måste det bara vara sanningen. Eftersom att ingen har gjort ett urval och strukit bort, det är bara liksom stulna uppgifter från det som vi egentligen inte ska förera på, så är det liksom 100% sant. Det blir liksom guldstandarden för sanning på något vis. Och då blir allt annat blir men vad berättar ni inte? Alltså, ja. Allt annat går att så här, misstänka som friserat och som redaktionerat på det sättet. Och det är det på något sätt jag tänker att man, precis som du var inne på i din tes, svär sig fri från lite grann med att redovisa processen. Därför att då visar man vilka, då säger man så här, jag har läst det och det och det dokumentet från WikiLeaks-grejen och det måste betyda det och det. Istället för att man då bara har en historia om någon, vad heter det, där man har liksom kommit över hemligstämplade dokument, så kan man liksom bara visa alltihop och därmed så kan ingen ha den här formen av misstanke liksom.
Men tycker du att det här borde appliceras, det här, nu pratar vi ofta så här samhälls... journalistik och sånt, men tycker du att det bör appliceras även på andra saker? Jag tänker exempelvis liksom popkulturgrejer, musik, journalistik och så vidare. Alltså, har man samma behov där, eller är det liksom... Jag kan ju direkt säga att jag inte har det, att man gärna får... Alltså en artist har en image, det är ett skådespel.
Mm.
Och jag tycker nog bättre om den journalisten som går in och förstärker det skådespelet än den som går in och skjuter ner det.
Ja, alltså jo, det gör man ju. Alltså, på ett sätt ja, men på andra sidan så ser jag även någon slags utveckling där det finns ett tvärtom. Alltså vi ser att de, vad heter det... Alltså de artister som är stora och framgångsrika vinner väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket cred på att vara transparenta även de.
Mm.
Att liksom så här prata om sin process. På den här nya skivan har jag valt att göra det här och det här. Den nya inriktningen är det här och det här och så vidare. Jag tänker så här, ett lysande exempel är Beyoncés senaste video till 7-Eleven. Som är liksom den här superkonstruerade hemmavideon inom citationstecken. Där hon liksom, där man bygger upp alltihop som att säga, ja, men det här är Beyoncé liksom på hotellrum och hemma. Hänger med sina dansare, festar lite och bara har sin egen musik på i bakgrunden. Så är det ju givetvis inte, utan det är ju superplanerat, superkonstruerat, koreograferat. Och även ifall Beyoncé själv är hjärnan bakom alltihop, så är det fortfarande liksom, det är per definition inte en... bara ogenomarbetad hemmavideo vi ser.
Nej.
Men däremot så finns det liksom... Jag såg ju Underground Tour i somras. Men det jag menar är att det videon samtidigt säljer är idén om den formen av transparens. Alltså idén om att vi är hemma hos Beyoncé och hänger.
Mm.
När hon chillar i mjukisbyxor och någon skön sweatshirt snarare än i en dansstudio. Men en annan sak jag tänkte på som också är väldigt tydlig där är ju... hur vi törstar efter den här formen av transparens. Jag såg Underground Tour i somras som var Jay-Z och Beyoncés gemensamma turné genom USA och två spelningar i Paris. Jag såg den i Chicago och liksom så här, själva huvudnumret i slutet är när de liksom spelar upp då autentiska, inom citationstecken igen, hemmavideos från hemma hos dem där man får se deras dotter. Man får se liksom hur de myser, hur de är liksom ett lyckligt par och så vidare. Man får se helt enkelt det privata på något sätt. Mm. Transparensen är illusoriskt total.
Mm.
Men att det där, även där finns liksom precis det... Alltså, man låtsas att man visar liksom marionetttrådarna precis på samma sätt som att man låtsas att man visar marionetttrådarna i Serial på något sätt.
Mm.
Alltså vi säljs idén om att Sarah Koenig nu de här veckorna när vi lyssnar mellan då avsnitten så åker hon runt och undersöker de här sakerna trots att det är liksom det narrativet som kablas ut, trots att vi alla vet för att hon har berättat det i massa intervjuer att hon har jobbat i 15 månader med den här storyn innan de liksom har börjat spela in avsnitten.
Mm.
Så det är research såklart.
Mm.
Har jag rantat nu?
Ja, det är en bra rant tycker jag. Jag kan tänka mig att den får avrunda.
Ja, men jag tänker också att så här, avslutning... men jag tänker säga, bara vända frågan till dig. Jag tänker att jag är både så positiv och negativ till hela den utvecklingen. För att den är positiv för att den är väldigt intressant. Negativ för att den säljer någonting konstruerat som icke-konstruerat. Men hur känner du inför den?
Det är en bra fråga. Just det där med att sälja någonting konstruerat som, eller något konstruerat som icke-konstruerat, det har jag ju problem med. Det tycker jag är så här, man får ju välja vad man gör lite grann. Men däremot, de här metagrejerna, jag tycker det kan komma väldigt intressanta saker ur dem om man gör det på rätt sätt någonstans. Jag gillar ju såna här, alltså jag gillar ju typ reportage där man inte når fram till kärnan i det man satte sig ut för att undersöka, utan att det blir så här ingen vill prata med en, ingen, de som vill prata med en är bara så här mediatränade och gör, alltså det blir så här bra ändå liksom, att man så här, ja, vi sökte de här 10 cheferna, ingen svarar, så nu pratar jag med hon som äger tobaksaffären på hörnet, så här, hej, hur är läget, så här. Alltså jag gillar ju den formen väldigt mycket för att den står också för någonting. Men jag vet inte om jag skulle vilja att den skulle, att den liksom blir ett, det huvudsakliga uttrycket, för jag gillar ju också bara en fet genomarbetat reportage liksom. Där hade Postscriptum-signaturen kommit. Om vi hade haft den.
Eller, tänk om vi hade haft den att luta oss mot.
Ja, så det har vi ju, kommer jag tänka. Man kan smyga upp den lite i bakgrunden. Så ja, har vi.
Obiterdictum är slut för den här veckan. Vi börjar så sakteliga närma oss vår lilla julklapp. Nämligen bokcirkelavsnittet om Michael Farbers The Book of Strange New Things. Hur går det för dig?
Jag är klar.
Du är klar?
Ja.
Helvete, du bara blåste om mig. Sådär. Jag är fortfarande på typ sidan 290 eller någonting.
Mm.
Vi, vad heter det som sagt?
Det var butlen.
Det var butlen. I salongen med ljusstaken. Vad heter det? Vi publicerade avsnittet på julafton som sagt. Om ni vill ha förkunskap och inte bli spoilade om The Book of Strange New Things, till att ha läst klart den tills dess. Annars så återstår väl bara för oss att önska en bra vecka.
Mm. Verkligen. Ha det fint.
Ha det bra.
Tja.
Hej.